När jag gick ut med att jag skulle börja köra lite återträffar i Nemo möter en vän så bad jag ju er lyssnare att skicka in era önskemål, och då var det vissa namn som stack ut lite extra. Och veckans gäst är ett av dessa namn, nämligen den otroligt sympatiska och begåvade och mysige Anastasios Stasse Solis. Stasse är faktiskt en av de gäster som jag har kommit närmst genom dessa år. Vi har setts privat, vi har ätit lunch och haft en del kontakt genom åren, och han är verkligen en kille som man genuint omedelbart tycker om. Och vi kommer prata om detta i denna podd, hur vår relation har sett ut genom åren, vad som har hänt sen jag träffade honom sist, det var ju några år sedan nu, och hur hans karriär bara blomstrar. Och gud vad jag unnar honom det, för han är verkligen en fantastisk människa. Jag heter Nemo Idén på Instagram, följ mig gärna där, då blir jag superglad. Vill ni mig något så kan ni alltid mejla mig på nemoidén@gmail.com. Skicka gärna era önskemål på poddgäster dit. Ni kan skicka mejl och bara kolla läget med mig. Ni kan skicka vad ni vill, jag blir mycket glad när ni mejlar mig. Och den här podden, ja, den klipps ju precis som vanligt av LL Experience AB som bland annat gör Göteborgspodden. Nu tycker jag att det är färdigsnackat från min sida. Nu drar vi igång veckans avsnitt. Nemo möter en vän, avsnitt nummer 318. Plats på scen för Stasse Solis. Och nu kör vi en liten jingle, precis som vanligt. Och här kommer den.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja,
Nemo, ja, det är Nemo.
Som du är inne på, som din kompis också, alltså det är så mycket fokus på barnen som man nästan inte ens tänker att man är i en kärleksrelation.
Nej.
Man är föräldrar liksom. Så. Mm. Och då sa min sambo bara så här, du, men om vi skulle plocka bort barnen, skulle du vilja vara ihop med mig då? Är du kär i mig? Så här, jag bara, ja. Typ, man säger ja av pliktskyldighet, men jag kan inte säga att jag kände det riktigt, för det är så på långt bort just nu.
Ja, men det är väl, alltså det är också, man måste tänka, tror jag, att vad fan, det är inte bara att sätta på den känslan igen. Det är,
nej,
inte bara liksom
att arbeta för den.
Precis, att arbeta för den, och liksom de gångerna som man faktiskt kanske kan komma iväg ett dygn eller en helg eller whatever, så måste man bara kunna ta vara på det i den grad det går. Och även, alltså en helg kanske inte heller räcker, en vecka kanske inte räcker heller.
Nej.
Men det är bara spekulationer från min sida än så länge. Jag har inga barn.
Tack för föräldratipsen, Stasse.
Och med det inleder vi veckans avsnitt. Pappapodden.
Precis. Jo, men jag tog hit dig idag för att prata lite om föräldraskap.
Ja, precis. När du fick nej från alla andra unga skådespelare i min ålder som är pappor. Så bara,
har inte jag sagt till dig att jag gjort om den här podden, min pappapodd? Jag sa inte det.
Nej, jag missade det DM:et tyvärr.
Ja, precis.
Men det står visat, men jag har inte läst det.
Vad taskigt. Ja, vad kul. Men välkommen hit.
Tack så mycket.
Välkommen tillbaka.
Tack.
Fint att se dig igen.
Detsamma.
Det är ju, jag tycker om dig.
Ja, vad fint. Vad glad jag blir. Direkt sådär.
Ja, men jag gör det. Och jag, det finns många lyssnare där ute som har velat höra dig i podden igen. Och jag, det är alltid mysigt att träffa dig.
Tack så mycket, detsamma.
Härligt, det är bra att du säger detsamma, för annars hade jag lackat.
Då ska det sägas också att senaste gången vi sågs var inte i ett poddformat, utan då satt vi och fikade.
Det stämmer,
på Söder.
Exakt, vi tog väl en fika på Rival, va?
Exakt, övervåningen på Rival.
Precis, du fick en bok av mig.
Jag fick din bok, som jag läste bara någon vecka senare, tror jag.
Du sträckläste den, tror jag,
ja.
Sa du?
Ja, jo, men jag är sådär, jag försöker att läsa mer och mer. För det har jag varit ganska dålig på när jag var yngre. Och visst, det är lite så här, ibland blir det jobbigt för att jag läser så mycket repliker till jobbet. Så ibland vill man bara stänga av och titta på någon dålig actionserie istället. Eller jag själv hade velat att ens kompis skulle göra det ifall jag hade skrivit någonting.
Mm.
Eller ifall jag har släppt en ny film eller en ny tv-serie. Då vill jag gärna att mina vänner ska se det så fort de bara kan. För att ge mig kärlek och beröm och rosor och choklad.
Och jag betalade tillbaka, kan man säga, genom att se den här biofilmen som typ 12 pers såg, eller?
In i dimman.
Ja,
ja, just det. Ja. Det stämmer faktiskt. Det gjorde, och du tyckte om den, sa du?
Det gjorde jag verkligen. Ja. Jag tycker du var grym. Och det var ju lite deppigt att den bara gick en gång. Alltså en tid i Stockholm. Och så här.
Ja, jag tror att vi hade jag tror att vi hade typ 5 visningar totalt i hela landet. För det var ju en video-on-demand-film från början. Men vi tjatade oss att men vi måste ju ha en premiär på ett eller annat sätt. Men den finns ju digitalt, men det var ingen biofilm så.
Men då fick du ändå svart på vitt där. Vilka av dina kompisar är riktiga kompisar?
Några av mina bästa vänner
Nemo.
Var med. Nej, du var inte på premiären.
Nej, men jag var inte bjuden.
Nej.
Nej, men jag menar vilka som betalade för att se den. Det är det jag menar. Det är ju kvalet, förstår du vad jag menar?
Ja, jag fattar.
Jag gick in och pröjsade för att se hela filmen.
I så fall är du nog topp 3 skulle jag säga.
Ja, det är otroligt.
Ja.
Du, när vi fikade det där på Rival och du fick en bok av mig, så pratade vi om att du höll på att skriva manus.
Mm.
Kommer du ihåg det?
Mm.
Vad hände med det?
Ja. Hemligheter.
Är så?
Nej, just det manuset lades på is för att sen är det så här, när det läggs på is, det är ganska annorlunda take på döden som det är en film som jag och en kompis skriver på. Det är en komedi om döden som är så här, men sen livet kom emellan lite grann. Jag jobbade mycket på mitt håll, han jobbade mycket på sitt håll, och vi har inte riktigt haft tiden att sätta oss ner med den tillsammans.
Livet kommer mellan ditt arbete om en film om döden.
Exakt.
Fint ändå.
Där har du en titel i sig.
Verkligen. Men du, nu blir det lite hoppigt här. Men vi pratade ju om den här filmen In i dimman.
Mm.
Hur reagerar man på att en sån film inte får visas så mycket? Eller var ni helt inställda på det så att ni kanske inte blev så deppiga? Eller känns det ändå deppigt att den liksom inte får nå ut?
På ett sätt ja, i och med att det var i allra högsta grad ett lågbudgetprojekt, och alla, och de menar jag verkligen alla som var involverade i filmen, både framför och bakom kameran, gav verkligen sin själ i projektet, och det både kändes och märktes genom de långa dagarna som vi jobbade utan att folk klagade, och vi visste att det var väldigt, väldigt ansträngd budget. Så på det sätt, och i synnerhet också när jag tycker att alla 4 skådespelarna, för det är bara 4 skådespelare med i filmen, det är Celise Barre, det är Freddy Åsblom, Anton Lundqvist och jag som spelar huvudrollerna, och vi kämpade verkligen stenhårt. Jag tycker alla 4 gjorde jävligt bra ifrån sig, så i det avseendet så är det synd att det inte är fler som har sett den. Men samtidigt så förstår man väl, alltså jag förstod ju redan under inspelningens gång att det här är inte en film som kommer få 150 kopior och ha en biopremiär liksom över hela landet, det visste vi. Men ja, vem vet, allt eftersom kanske den får sin publik.
Hur funkar det egentligen när man tjatar in en film så där och ni ändå får några visningar? Blir det så att om det skulle vara fulla hus de här 2 visningarna, går den upp då på större biografer, eller hur funkar det?
Och jag tror att det är väldigt beroende på projekt till projekt, att det kan vara väldigt olika. Jag ska inte säga hur exakt de tänkte, alltså från produktionskontorets sida, om de hade bestämt sig för, kanske redan innan vi började tjata, att ja, men vi kanske gör ett par, 3 alltså, biovisningar, men vi satsar på video on demand. Så kan de ha tänkt också, vi har aldrig riktigt diskuterat det så, men jag minns att jag var väldigt, väldigt angelägen under inspelningens gång tillsammans med de andra skådespelarna, att bara ge oss en biopremiär, den förtjänar det, för att vi spelade ut alla kort vi hade i princip under filmens gång. Det var en tuff inspelning, men en väldigt, väldigt rolig inspelning också, där vi verkligen fick visa prov på vad vi kunde.
Du fick ju ta ut svängarna lite.
Jag fick verkligen ta ut svängarna
lite. Hur var det då, att verkligen göra något helt nytt?
Uppfriskande, och någonting man på ett sätt längta tillbaka till också.
Ska vi berätta vad du spelar för roll där ändå?
Ja, det kanske du kan göra bättre än jag, för du har nog sett den mer nyligen än jag. Alltså jag...
Psykopat kan man väl säga? Kan man säga det?
Ja, men...
Omedveten psykopat.
Ja, men precis. Alltså han är en psykopat i sin egen lilla bubbla. Jag tror inte han ser sig inte som en elak person. Han är inte en elak person. Men någonting står ju inte rätt till hos den här killen. I korta drag kan man säga att det handlar om 3 kompisar, överklass ynglingar liksom, som, eller ynglingar 25-30 års ålder, som är ute på ett landställe och bara liksom röker gräs, krökar, festar, käkar, alltså lever. De har inget ansträngt liv, någon av dem, så de bara är där ute och hänger. Och så en dag så kommer en 4:e medlem från deras liksom barndom ut till ön, och 2 av barndomsvännerna blir lite så här, de som spelas av Celie och Anton, de är lite så här, men vad fan ska han här ute och göra? Det blir så dålig stämning och konstig dynamik när han är ute, så jag skiter i dem för jag är lite den informella ledaren i gruppen, så jag bestämmer att nej, men han får visst komma hit. Och så kommer han ut dit och så börjar han ställa massa frågor om hur vår uppväxt har varit och hur man märker att dynamiken förändras, vilket gör att det börjar hända saker i min karaktärs huvud. Mer än så kanske man inte kan avslöja riktigt, men det är ingen film du knäpper på en söndag liksom eftermiddag om du ska sitta och mysa med familjen kanske, utan det här är en ganska svår film, men jag tycker det är en väldigt fin film också. Mm.
Jag tycker den var bra. Ska vi säga vart den finns?
Jättegärna får vi göra det.
Ja, men vart finns den då? Jag har ingen aning.
Jag har inte kollat upp det här, men den lär finnas på SF Anytime. Och jag tror även att den finns på iTunes. Man kan kolla på några av de här betal. Den kanske finns på Viaplay också. Kolla någon av dem, kära lyssnare, så ska ni få se mig i en jävligt häftig mustasch.
Vad usla vi hade varit om vi pratade om en film i 10 minuter. Sen bara, fast var den finns det vet vi inte.
Jag har någon VHS-kassett hemma så,
den
ligger upp.
Den finns inte någonstans att streama.
Nej, exakt, så, ni har missat er chans.
Ja, precis. Du, vi har ju ett märkligt år bakom oss som man lätt kan fastna i och prata om. Ja. Hur har detta år varit för dig?
För egen del har det faktiskt varit väldigt, väldigt bra. Jag har inte drabbats i den utsträckning som de flesta andra har.
Är man tacksam att man inte riktigt är en teaterskådis? Du är mer film och tv kanske, just nu i alla fall.
Ja, jo, men det, alltså på det sättet absolut. Med tanke på vad som händer med våra teatrar just nu. Det är liksom, det är en massdöd som är kommande och redan pågående, upplever jag det som. Men jag har haft många projekt som har, eller flera projekt som har antingen skjutits upp eller liksom fått ändra om sina inspelningsscheman på grund av coronan. Men på något sätt så har det ändå lyckats tajmas så pass bra att jag har inte behövt ställa in någonting. Jag har inte behövt tacka nej till något jobb som jag redan har fått och så. Utan jag har kunnat jobba på mycket. Jag har jobbat mycket under året. Och så jag har haft en väldigt, väldigt tur med hela den här pandemin. Till skillnad från de flesta andra faktiskt.
Ja, för det är ju många. Ja, men man kan läsa om här Jonas Gardells krönikor och han skriver om de här. Och det finns ju mycket poäng i det han säger. Men det finns ju också en annan sida av myntet. Alla andra som inte är kulturarbetare tycker ju att kulturarbetarna är gnällspikar typ.
Precis.
Vad tycker du om den debatten? Är den svår att ha åsikter om på ett nyanserat sätt? Eller blir du partisk direkt, tror du?
På ett sätt tror jag det är svårt att hålla sig från att bli partisk i och med att jag är en del av kulturbranschen. Bara på grund av mitt yrke, inte så mycket hur jag är som person kanske. Men jag kommer ihåg när jag läste Jonas artikel, jag tyckte att den lät väldigt, väldigt vettig. För att även fast jag inte känner mig träffad eller har blivit träffad personligen av de här restriktionerna som har skett för teatern till exempel, så har jag ju otaliga kollegor och kompisar som har drabbats av det väldigt, väldigt hårt. Och det är svårt för mig att se hur, av det som jag har läst på om saken, så är det svårt för mig att inse vad det är som gör att vi inte kunde ha teatrar öppna på det sättet som hade behövts för att hålla dem vid liv. Medans liksom gallerior och sådana ställen kan ha öppet, och där trängs det människor till höger och vänster. Jag menar, jag får inte ihop det rent logiskt hur det är tänkt från de styrandes håll.
Men, och jag tänker att det som många från kultursidan saknar är ju en förklaring.
Precis, alltså bara man hade fått någon sorts, men så här är det. Alltså en lista på varför det är så här och en förklaring och en åtgärdsplan för det hela. Och det känns som att de trampade bara vatten, och vi satt där och väntade och bara, men ge oss någonting att gå på. Jag säger vi som, alltså hela, om jag räknar mig själv som en del av kultursfären, för att återigen, det var så många som satt och liksom fick tacka nej till jobb efter jobb. Och då var det så här, men vi behöver svar. Varför får så många andra branscher ett svar men inte våran bransch ett svar? Och det känns också som att vår bransch ibland kan bli tagen ganska mycket för given. Att det är så, ja, men det ska vi streama någonting? Ja, vad är det som går då? Ja, men, och så hittar man liksom 8 svenska serier som streamas samtidigt. det känns lite urvattnat alltihop på något sätt. Att det finns mycket alternativ, vilket är bra, men jag kan känna att man inte får den respekten, alltså att branschen inte får den respekten som den kanske förtjänar. Det här är ändå, folk ser det som underhållning, vilket det är. Vi är där för att underhålla, men det är även våra jobb. Alltså det är det vi ska överleva på. Mm. Och återigen, i det avseendet så exkluderar jag mig från.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Debatten, för jag har klarat mig väldigt väl. Jag har haft tur. Men det är så många andra som inte har haft samma tur. Och de människorna behöver konkreta svar. De behövde få det igår. Men ännu känns det inte som att vi har fått det.
Ja, vissa går ju på knäna ekonomiskt. Jonas Gardell.
Exakt. Jonas var nog mest ansträngd. Men det är det som i... alltså, det är klart man kan skämta om hans angelägenheter. Man måste kunna skämta.
Det kan han ta.
Det kan han ta. Man måste kunna skämta om allting. Han är komiker, han vet det själv. Mm. Men jag tycker det är bra att han är den som lyfter frågan. För att det hade inte blivit samma genomslag om någon kostymassistent hade lyft frågan och skrivit en artikel. Då är det så här, men vem fan är den här personen? Det är ingen som bryr sig.
Nej.
Och det är ju sjukt i sig. Men då, jag tror att Jonas insåg det läget och var så här, men då måste jag använda mig av min röst. Mm. Sen är det klart han gillar att synas och höras, men han gör det ändå för en bra anledning.
Det är nog därför,
ja,
exakt. Och det är nog därför att många i idrottsvärlden och framförallt fotbollsvärlden drömmer om att Zlatan ska göra något liknande upprop.
Mm.
För det är ju väldigt mycket i fotbollsvärlden är det ju samma frustration. Mm. Det finns ingen uttalad idrottsminister, det finns ingen som lyfter frågorna. Och det är lite samma diskussion där kring att liksom, varför tas inte på allvar, förstår inte folk hur viktig idrotten är för folk, jada jada jada.
Mm.
Och jag tror många där känner samma frustration som ni i kulturvärlden känner för er del. Men ni har ju Jonas, vi har ingen.
precis. Det skulle vara, ni får väl... Du är bajare, du kan väl rycka tag i någon från Bajen som kan föra er talan. Kennedy verkar ju vara en vettig
snubbe. Ja, men han är vettig, men det måste vara någon som är tyngre. Det måste typ vara Zlatan, någon som alla lyssnar på. Så om du hör det här, Zlatan, mot alla odds, you know what to do.
Ja, gör oss sportfånare en tjänst.
Du, jag tänkte på en sak när du sa det här om att streamingtjänster, så finns det 8 likadana serier just nu.
Ja.
Och där. Jag har just nu plöjt 3 eller 4 svenska serier senaste tiden. Och alla de serierna hade Gustav Lind i sig.
Ja.
Han är överallt just nu.
Jaha.
Ja. Det fick mig att tänka på någonting, att det är som en liten ankdam ni skådisar. Det känns som att känner alla varann. Känner du Gustav också antagligen?
Jag känner Gustav.
Ja, det är klart.
Jag känner honom väl. Ja, absolut.
Ja, men det där måste skapa en konkurrenssituation om rollerna ofta, eller?
Ja, det är klart det gör det. Samtidigt så just i Gustavs fall så, för egen del så är inte vi konkurrenter.
Han är ju generationen efter.
Ja, precis. Ja. Minst en generation efter. Han är 24 eller 25 nu. Och jag är 33.
Du är ju som jag har stenkoll på det.
Jag är 33.
Oh.
Men har du fyllt i år ännu?
Jag fyller augusti.
Du fyller augusti, okej.
Du då?
Grattis, förskott. Januari.
Ja, då är du äldre än mig.
Tidigt ute.
Gubbe.
Ja, jag vet. Det är så skönt att vara gubbe. You have no idea.
Och jag vet exakt hur det är.
men vad var jag skulle säga? Jo, att det är klart det skapas en konkurrenssituation. Men jag tror att det är viktigare att hålla vänskapen vid liv med de människorna som du vill hålla den vid liv. Det får i sig konkurrera ut konkurrensen, den jobbmässiga konkurrensen. Och lyckas man göra det så är det bara more power to you, jättebra. Men lyckas man inte göra det, ja, men då blir man konkurrent. Det är inte ohälsosamt i sig. Alltså, det måste finnas ett tävlingselement i ens jobb, i ens arbetsliv, även i ens privatliv i viss mån också. Men det är inget farligt att vara konkurrenter. Däremot om man börjar använda det på fel sätt, alltså ifall jag och Gustav till exempel skulle tävla om en och samma roll, vilket är svårt att se sannolikt, men låt oss säga för argumentets skull, och jag går och säger någonting till producenten om honom, ja, men då är det en konkurrens, alltså någonting som inte stämmer. Jag ljuger för att han inte ska få rollen, för att jag ska få rollen. Det är common sense liksom, så gör man inte.
Nej.
Så en sån konkurrens, och det är klart att en sån konkurrens finns. Jag har sett den konkurrensen under nästan alla år som jag har varit aktiv, men jag har aldrig varit en del av den själv, för jag tycker inte att det behöver ens sägas, det är inte schysst. Det är
liksom... Nej, men du är ju en good guy och det märker man ju, men som du säger, det måste ju förekomma. Men blir du avundsjuk, blir du missunnsam?
Ibland blir jag väldigt missunnsam ifall det är ett projekt som jag har provspelat för, låt oss säga, där jag verkligen ville ha rollen.
Kan du ge exempel?
Det gick en serie för några år sedan som hette Ettor och nollor.
Ja, just det.
Som Johan Renck gjorde, där Gustav Skarsgård bland annat gjorde en av sina bästa roller. Han var uppskruvad till 11, det var fantastiskt. Men där var det en roll som jag provspelade för, och så sen när jag såg den, som jag inte fick, och sen när jag såg den så var jag såhär, vad fan kunde inte jag få den här för? För att den skådespelaren som fick den rollen, han gjorde en helt annan tolkning än vad jag tyckte var rätt för den rollen. Men han gjorde den fullt ut, och jag tror han fick rätt mycket vitsord för den, eller lovord för den också. Men andra gånger är det när man ser ett projekt som man ville ha, och sen ser man den skådespelaren som de valde och hans tolkning av det, och det stämmer överens med ens egen. Då tänker man å ena sidan, fan vad nice. Ja, men han gjorde det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Men sen tänker man ett varv till och bara, vad fan, jag hade gjort exakt likadant. Varför kunde inte jag få den? Men nu var det peppar ett tag sedan jag kände en sån... Det handlar mer om avundsjuka än missunnsamhet. Missunnsamhet har jag väl känt vid något tillfälle, men då handlar det om att det är någon skådis som har fått rollen som jag provade för, och det är en skådis, det är en person som jag inte gillar. Men det är klart, jag tror att man måste ha en viss mån av avund i det, för att annars är det så här, men bryr du dig verkligen om det tillräckligt mycket när du har förlorat? Så måste du se till att inte förlora nästa gång. Se det som en tävling, du ska vinna den här rollen, för att du känner själv att det är den du vill göra, det är den du kan göra bäst av alla. Plocka ut alla andra ur ekvationen, se till att sätta dig själv på toppen.
Kan man känna själv också när man är i en produktion att en annan motspelare är felkastad?
Jag kan nog känna det djupt inom mig, kan jag känna det. Men jag väljer att inte
säga det till den personen.
Ja, precis. Jag väljer att inte säga det till det, men jag väljer framförallt att inte uppmärksamma det för mycket ens för mig själv. För jag känner att det blir någon slags självbevarelsedrift, att för projektets skull så sidosätter jag det jag tycker och tänker och känner just nu, och bara se till att göra det här så bra som möjligt, för det är det vi alla jobbar för. Men sen i efterhand försöka se till att okej, kanske inte försöka jobba med den personen igen, i alla fall inte arbeta med den personen igen ifall det är så att jag tycker att han eller hon inte gör bra ifrån sig, eller inte är professionell, eller inte är, om det dessutom börjar sippra ut att den här personen inte är en schysst människa mot folk runt omkring sig, då är det bara fuck off, men då ser jag till att inte jobba med dem igen. Och det är lättare sagt än gjort, men det kan gå. Och det kan vara rätt skönt faktiskt, för det är inte kul att gå till jobbet och ha den här klumpen i magen och känna att, alltså, hon är ju riktigt elak mot alla som mot alla assistenter till exempel. Jag vill inte vara i närheten av en sån person. Eller han är överlägsen mot den och den. Jag vill inte vara i närheten av en sån person. Det är inte kul att jobba så. Det är inte det. Och jag tycker att det har förändrats på ett väldigt bra sätt. Det förekommer mycket mindre sånt skit nu i branschen än vad det gjorde förr. Nu hoppar vi till höger och vänster här från ämnen. Vi pratade om Kennedy för 5 minuter sedan. Men
det är ju lite av charmen med podd, att man kan vara lite spretig,
ja,
och utveckla kring alla möjliga håll och kanter. Men när vi såg sist för 3 år och 4 månader sedan, vi har setts emellan. Vi har ju både ätit lunch och du har gästat en livepodd.
Precis.
Så vi ska faktiskt vara ärliga med det. Men när du var med i min vanliga podd för nästan 3,5 år sedan, så pratade vi om det här med, vi pratade lite om Micke Nyqvist, vi pratade lite om det här med äldre skådespelare som du har sett upp till, som har varit schyssta mot dig i branschen och så här, och Och jag tänkte på det nu är du 33 och du har varit i branschen, ja men du har ju varit i branschen lika länge som gubbarna typ. Alltså du har varit väldigt länge i branschen. Ja. Kan du känna ett så här äldre människas ansvar att vara schysst mot unga och nya skådisar för att du har varit med så länge?
Oh ja, sen vet jag inte om det är enbart för att jag själv känner att jag är ur det äldre gardet. Äldre gardet. Men
nästan.
Ja, i viss mån är ju det. Och känna att det är något slags ansvar som faller eller som följer med det. Och att det är därför som jag väljer att vara schysst mot människor och så. Till viss del stämmer ju det. Framförallt när det gäller att vara hjälpsam mot yngre förmågor. Både framför och bakom kameran som man ser har potential. Så man väljer att hjälpa de personerna och liksom stötta dem på det sättet det går. Men sen handlar det också om att bara liksom vanligt folkvett. Att jag hade turen att växa upp i en bransch där folk var väldigt hyggliga mot mig i 99% av fallen, och det färgade av sig på mig som 12-åring som jag var när jag började jobba och märkte att aha, men shit, ja, men jag gillar att umgås och jobba med de som är vänliga och snälla och dessutom duktiga på det de gör. Det är en ganska enkel ekvation att nu när jag är vuxen att jag beter mig på samma sätt, och visst medföljer ett ansvar som sagt.
Men hur mycket av hur du uppför dig är format av hur andra i branschen var mot dig, och hur mycket är liksom från modersmjölken och din uppväxt och barndom?
Oh, det är väldigt mycket från modersmjölken. Både morsan och farsan var väldigt noggranna med att liksom med att man ska uppföra sig, och jag hade en lågstadielärarinna som också var väldigt tydlig med som också var en så här väldigt auktoritär figur. Mörkblå i sitt sätt på många sätt och vis. Men som också var väldigt väldigt fair och väldigt så här liksom, man ska alltså visa respekt när respekt förtjänas och väldigt så där. Men också alltså jag har nämnt Kjelle Bergqvist förut i jag tror jag gjorde det även i din podd förut, men
jag minns att du pratade gott om både Kjelle och Micke då.
Ja, ja men precis, och att för Kjelle var ju min första filmupplevelse eller första jobbupplevelse överhuvudtaget, och jag såg att hans sätt att vara färgade av sig väldigt mycket på mig, att liksom vara i tid, kan dina repliker, jobba hårt, var schysst, ta en bira och en korv efter jobbet liksom. Så att det var väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Jag tror att jag hade förmånen att växa upp bland väldigt många bra människor. Nu är det Kjelles namn som ofta kommer upp för att han var med först, men sen har det varit otalig efter det liksom, med allt från liksom Lena Endre och det här är lite radioaktivt, men Micke Persbrandt var alltid schysst mot mig. Mm. Mot mig när jag var liten. Han var en av de som alltid var snällast. Sen kunde inte han bete sig överhuvudtaget mot andra. Det visste inte jag då. Men min egna upplevelse av honom var alltid att han var väldigt schysst. Så jag såg ju honom alltid som en av de som alltid hade som jag kunde se upp till liksom.
Men det där är intressant ändå, när vi ändå Micke kommer på tal, att det blir väldigt ensidigt bilden av honom, för att det har varit så mycket i media och det har varit så mycket skandaler kring honom, så att bilden kring honom blir bara ensidig liksom. Det var samma sak som när jag träffade Thomas Hansson nu förra veckan och frågade honom om Micke Persbrandt, för de har jobbat så mycket ihop ju. Ja. Alltså de har jobbat på scen liksom så här många många år. Han hade inte ett enda ont ord att säga om Micke.
Nej.
Han bara så här, nej men Micke var alltid tid, han skötte sig, han var sympatisk, han var lekfull, begåvad. Jag vet att han har varit strulig på andra håll, men med mig var det inga problem någonsin. Då blir man så här, ja, visst, det finns alltid så många sidor kring varje grej på något sätt.
Visst är det så, och det är inte, det handlar inte om att man på något sätt försöker förminska eller förringa de upplevelserna som andra människor har av honom. Men för det man har läst och hört, det hör ju inte hemma alltså bland schysst folk, så där gör man bara.
Nej, verkligen inte. Men det är lite nyans man vill ha.
Exakt, och det är liksom om jag får frågan, hur har han varit mot dig, vilket jag har fått många gånger genom min karriär, då har det varit så, nej men alltså ärligt talat, mot mig var han alltid schysst. Jag gjorde någon Beck-film för en massa år sedan där jag hade precis gjort min första tatuering. Och så stod han, jag och någon till tror jag, vi stod och bytte om typ samtidigt, och så råkade han se den, för den var typ fortfarande inplastad, alltså den var väldigt rå, jag hade gjort den bara några dagar innan. Han bara, fan, snygg gaddning. Ja, tack. Har du sett de här? Och då hade han inte ballat ur på armarna helt och hållet, men då hade han några, ja, den här gjorde jag, sen gjorde den här. Och då var det så här, ja, där stod jag, en 19-årig jag, och bondade med en av mina liksom, wow, så här, idoler över tatueringar och sånt. Det finns så många som inte ens hade ägnat mig en blick under den tiden. Jag var liksom 19 bast. Men han gjorde det. Han såg inte ner på mig på något sätt.
Var du nervös inför en sån grej? Eller är du nervös när du ska liksom spela in en scen med någon som du känner att wow, det där är ändå han liksom?
Jag tror att senast, inte riktigt nervös, men det är som att jag blir extra taggad. Senast jag kände det var nog, det var för några år sedan när vi spelade in en julfilm som heter En underbar jävla jul. Där var Robert Gustafsson med.
Fin.
Den är väldigt fin. Robert Gustafsson var med i den. Och han, jag har ju liksom vuxit upp med hans humor. Alltså Killinggänget och Jönssonligan är den största anledningen till att jag är där jag är idag. Jag växte upp med dem, med de humorgrupperna. Och att få jobba med Robert var en sån här okej, nu ska jag visa mig från min allra bästa sida. Jag ska visa att jag kan liksom jobba med honom på hans nivå senast. Och det har ju hänt tidigare också, men det var nog det senaste.
Han är ju väldigt, väldigt bra i den filmen.
Ja,
det är du också såklart. Men det finns ju en scen i den filmen som jag tycker liksom är hela filmens crescendo, om man säger så. När han bara flippar ur där och hatar på allt som är PK.
Allt som är PK, den är en underbar monolog. Den var väldigt bra skriven redan från början.
Jag pratade faktiskt med Edvard Avselén om det. Och att Robert ville ju köra på ännu mer tydligen. Han var så ung på att bara köra så här, det blir en halvtimme typ. Han bara började brinna när han körde den. Typ, så här. Han ville bara köra på. De fick ju bromsa honom lite så här.
Ja. Ja, men det var ju så. Det var det jag skulle säga. Att, alltså, så bra som den var skriven redan från början av Edvard och Daniel. Så var det så här, han tog den ändå till ytterligare nivå och ännu en nivå. Och det var faktiskt lite som att man bara, men snälla Helena, säg inte bryt nu för fan. Låt han leka, låt han köra
just
på.
Hon liksom fick bromsa, eller hur? Var det inte så?
Ja, hon var ju regissören.
Ja.
Så hon fick ju bara så här, tack Robert. Liksom. Och man såg,
det är ganska kul scen framför sig. Och han bara kör, hon bara, tack Robert,
ja,
tack.
Men, alltså, det är också ett sånt här ögonblick då man nästan får nypa sig i armen. Att här står liksom en av våra största humorskådisar genom tiderna. En av våra största skådespelare överhuvudtaget genom tiderna. Och bara...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Håller en vildsint harang om allt som inte är politiskt korrekt, och så står Helena Bergström och försöker bromsa honom från någon slags, och hon är både regissör och motspelare samtidigt. Det är så här, då var det så här, vad fan, vad har jag hamnat, vad är det här för jobb jag har ens liksom?
Drömjobb,
ja,
får man verkligen säga.
För det där kan man inte uppleva på allt för många arbetsplatser, det tror jag inte.
Men du, händer det att folk som har skrivit filmen är med på plats på set ibland, eller sker det aldrig? Var Edvard där någonting?
Jo, men han var på besök några gånger.
Han var det.
Absolut. Jag kan inte minnas. Det var ju några år sedan. Alltså, han var inte där varje dag. Det var han ju verkligen inte. Vare sig han eller Daniel. Men det är inte ovanligt att de kommer och säger hej, ta en kopp kaffe och liksom, hur känns det? Och, liksom, och sånt där. Sånt kanske är vanligare när man gör film än när man gör tv. För att när man gör tv så är det ju aldrig synande ström av manus som ska uthölja på sig. Men det är liksom nya avsnitt som ska skrivas, i och med att fler och fler serier görs fler och fler säsonger också. Så de har alltid så jävla mycket att göra i skrivarummet. Så det är sällan de hinner ut till inspelningsplats.
Du, när du gästade min livepod så pratade vi lite om self-tapes och drömmen om Hollywood och sådana där grejer. Nu är det ju så att du ändå är aktuell med en Netflix storsatsning, och det är väl ett steg i rätt riktning, får man väl ändå säga.
Ja, det tycker jag. Ja. Det tycker jag absolut.
Berätta allt! Vad kan du säga?
Det är Sveriges första långfilm på
Grattis!
Netflix.
Tack! Det är ju stort.
Ja.
Du måste vara svinglad.
Ja, jag är jätteglad faktiskt. Jag är jätteglad och taggad för att se vad det har blivit av det hela. Det har varit en spännande resa, just alltså delvis för att vi har spelat in under under det här året 2020 som har varit så jävla knäppt på alla sätt och vis med corona och så vidare.
Red Dot.
Red Dot heter filmen. Mm. Det är Alain Darborg som regisserar och han har skrivit den tillsammans med Per Dixon. Som handlar om ett ungt par som åker upp till fjällen för att tälta och titta på norrsken och liksom boosta sitt förhållande lite grann för de har haft det lite tufft. Men så när de väl är där så hamnar de i beef med två lokala jägare. Och en natt ute på fjället så upptäcker de ett lasersikte på sin tältvägg. Och först tror de att det är väl någon ungdom som jävlas eller någon ungdom, fan väl låter som en gubbe. Det är väl någon tonåring eller någonting som jävlas, men sen så börjar det smattra liksom. Det börjar skjutas mot tältet så de tvingas fly. Mm. Så det blir en sån här katt och råtta lek uppe över fjäll och berg. Och is och snö och allt vad det är. Så, och
spännande.
Ja, väldigt, väldigt spännande. Sen allt eftersom så börjar man upptäcka att det är någonting hos det här paret också, som det här perfekta, söta paret som kanske inte riktigt står rätt till heller. Så det är, vi lämnar det där.
Får man när, ja men verkligen, när kommer den?
Den kommer i februari är det sagt. Mm. Och jag har nog inte fått något precis datum än, men ja, vår, februari var det jag hörde senast.
Kommer den sändas på alla Netflix eller blir det bara svenska?
Överallt? Den ska ut i hela världen. Ja. Det är, jag tror att den går till typ 180 länder.
Ja, för fan,
så
vad fett.
Det kommer bli en helt annan.
För anledningen till att jag frågade var så här, att om det kanske baserades på hur bra den går i Skandinavien först. Så här.
Jaha, nej, utan de kommer släppa den globalt. Ja, det ska bli fett, för att det har man inte riktigt varit med om förut heller. Och det är alltid kul att vara med om det första av någonting. Mm. Och att få lira huvudrollen i en Netflix-film är ju, det vågar man ju knappt drömma om för.
Är det första du gör som släpps över hela världen sådär?
Så vitt jag vet, ja, alltså som släpps så pass utspritt så liksom på en och samma dag. Sen är det ju andra serier och filmer som man har gjort som successivt har spridit sig vidare.
Studentfesten.
Studentfesten, ja precis. Och in i dimman. Nej men just med Falk-filmerna har gått bra i andra länder tror jag, och Gåsmamman också. Men det är en helt annan nivå med Red Dot faktiskt.
Vet du vad Jakob sa? Jakob gjorde ju också ett återbesök i podden nu för några veckor sedan.
Förlåt, Eklund?
Ja. Och det avsnittet har ju släppts nu när det här släpps, så det kan jag prata om. Han sa att det var lite snack om lite mer Falk.
Mer Falk?
Ja. Att han hade snackat som det fanns rykte sig, och han hade haft lite möten och så här.
Jaha, okej. Okay. Ja, lycka till, säger jag. Och jag insåg precis att det där lät mycket mer ironiskt än vad det var menat.
Du lät lite negg nästan.
Jag verkligen. Lite så här bitterljukt eftersom jag inte är med längre. Men det var inte min mening. Det var första gången jag hörde det faktiskt. Ah? Att de skulle göra mer.
Men det var inget spikat. Jag frågade så här, finns det en chans att det kommer bli mer? För det är så många som frågar det. Han sa så här, ja men det är inte omöjligt. Eventuellt har några dörrar öppnats. Något sånt där, sa han.
Ah, okej.
Så det var inget konkret så där. Det är kul för alla fansen.
Ja, ja, verkligen. Och de är några stycken. Jag vet att Falk-serien var ju väldigt, väldigt populär.
Alla är glada över detta, utom du.
Utom jag.
Du är bara bitter.
Jag kommer dyka upp på inspelningsplats och sabotera. Men vänta, dog inte du i säsong 2? Jo, jag är bara här för att se till att det går rätt till.
Det är en prequel.
Exakt. Felix the Beginning. 12 år gammal. Minigangster. Snor godis på Yum Yum och så vidare.
Eller hur? Men det skulle ju gå att göra en prequel kring Seth Rydell. Det är väl det enda som skulle funka kanske.
Ja, ja men verkligen.
Där var ju en spin-off på G på riktigt ju.
Det visste du, med Seth, ja.
Att det verkligen var långt gånget i förhandlingen också. För det berättade Jens.
Ja.
Att det var verkligen nästan klart, men det rann ut i sanden tydligen.
Ja, något hände. Men det var också så här, ja, då skulle de fokusera på Jens, vilket jag tycker också är rätt sak att göra.
Mm.
Om jag ska ge min åsikt kring en eventuell prequel eller spin-off eller vad de nu väljer att göra. Jag tror, för han är också den karaktären som jag tror att man helst av allt vill följa. Med all respekt för Jakob och vad han har gjort med Johan Falk-karaktären, så har vi ändå 3 långfilmer och 3 säsonger där han är liksom titelrollen.
Mm.
Och jag tror att det finns mer att utforska, jag tror att det finns än mer att utforska med Seth Riddell, med Jens karaktär, än med Johan Falk. Men det är ja, vi får ju se vart det leder, om det blir någonting. För många skulle bli glada. Han var ju liksom svensk film och TV:s största filmskurk. Sett. Och sättet som Jens valde att göra det på har ju resonans än idag.
Mm.
Att folk liksom kommer fram till honom. Folk kommer fram till mig och frågar om liksom, blir det något mer? Nej, inte fan vet jag. Jag har inte varit med på 9 år. han är grym, din brorsa i alla fall. Ja, jag vet. Tack.
Han sa det.
Jag får agera tolk liksom.
Exakt. Kan du hälsa Jens det? Och så säger de inte ens Jens, eller de säger, kan du hälsa Seth?
Kan du hälsa? Ja, precis. Ja. Hälsa brorsan det. Ja, absolut.
Fan alltså.
Men det är kul också. Fan, ja. Det är ett bevis på att folk gillar det man gör.
Ja, men man måste ju se på det så.
Ja.
Det är ungefär som, annars blir man en människa som säger, vad fan, jag är så trött på mina hits. Jag vill spela annan musik som ingen vill höra. Ja, man får inte bli sån.
Nej, precis.
Man ska ju hellre vara tacksam över det man har åstadkommit.
Ja, precis. Eller bara fortsätt använda det som bränsle till att fortsätta åstadkomma bra grejer, nya grejer som folk kommer gilla också.
För att Jens då, Seth då, var ju gäst i vår andra podd, den som jag gör ihop med Hedman, den här beroendepodden, som alla borde lyssna på, en väldigt bra podd. Och där var Jens med, och då pratade han lite om det, att folk kommer fram liksom dagligen, än idag, och bara pratar om Seth Riddell. Det är så här, och han är bara så här, ja men det är väl superkul liksom. Då har man gjort ett bra jobb liksom. Och det är så här, men det är ändå så här, det har gått så många år och ändå folk fortfarande.
Ja, precis, för att just i stunden så kan det också vara svårt, alltså att man står och liksom bär några matkassar på väg hem från affären liksom. Och att någon kommer fram och påminner en om ett jobb man gjorde för 10 år sedan. Det är så här, det är fint och det är alltid välmenat, men det är också där och då kan det vara så här, nu vill jag bara hem och laga min ryggbiff. Kan du
liksom? Det intressanta dock med Jens är att alltså de flesta bad boysen vi har i Sverige, de här, men om vi kan nämna de här klassiska macho bad boysen, Micke Persbrandt, Ola Rapace, Björn Bengtsson, de här, de som ses som lite mer macho bad boys, de har ju också varit det i verkliga livet ganska mycket, led till livet lite grann. Men Jens är ju inte så.
Han är harmlös.
Han är snäll och harmlös.
Han är världens snällaste.
Han är inte alls bad boy.
Jag tar så ofta tillbaka till ett minne vi hade från när vi hade kollationeringen för säsong 2 på Falk. Vi satt där och, för de som inte vet, kollationeringen är när man sitter hela skådespelarensemblen och läser igenom alla manus, alltså alla avsnitt tillsammans för att höra varandras röster igen och liksom bara få en känsla av allting. Så då hade vi kollationering och då satt Jens, han hade sådana här små tantglasögon på nästippen och satt och läste så här, nu ser jag inte riktigt, vad är det för, alltså han betedde sig som en 60-årig gubbe, det var fantastiskt. Och det var någon byggarbetsplats utanför som han tyckte lät för mycket. Nu är det maskiner där, hallå, är det någon liksom. Och det är så roligt att se, för han är fullständigt harmlös. Han är jätte go. Han kan nog uppfattas som lite barsk. Det tyckte jag också i början om Jens, men han är väldigt, väldigt varm. Hur en sån person på ett så övertygande sätt kan porträttera en sån demonisk skurk som Seth Riddell är, det är ganska imponerande faktiskt.
Det är bra skådespeleri, om inte annat.
Ja.
Nu flög vi ifrån din Netflix-film här lite grann. Jag vill ju prata mer om den.
Ja, men vi pratar mer om den.
Jag vill ju veta vilka är mer? Är det några mer kändisar med?
Kändisar. Åh, du vet, jag
förlåt. Jag ville säga etablerade skådisar, men jag orkar inte säga orden. Så jag sa kändisar.
Så det blev kändisar.
Förlåt.
Nej, men det är jag och Nanna Blondell som spelar huvudrollen.
Mm.
Sen så är även den gode Thomas Hansson med.
En gammal bekanting här i podden.
En gammal bekant, en gammal rövare. Sen har vi Khaled Mostanen är med, som är en sån här. Khaled och jag har ändå känt varandra i några år, och han är en sån här kille som alltid går in och gör liksom roller som egentligen kanske inte är så mycket på papper, men han går alltid in och gör någonting med dem. Jag tycker Kalle det är jävligt, jävligt duktig faktiskt. Vi har en ganska liten ensemble faktiskt. Johannes Bakunke är med också. Som nu är med i, han kör ju den här Kärlek och anarki som också går på Netflix.
Den är i min to see list.
Se den. Den var rolig faktiskt. Jag gillade den. Men så det är en del av casten i vår film här, Red Dot. Det var också så här, att jobba med Thomas var också en häftig, för jag växte upp med Vägen ut filmen som vi pratade om lite här innan. han var ju en super bad guy i den, så att jag har ju alltid varit lite så här, shit, där är Thomas Hansson. För jag har aldrig jobbat honom, eller jobbat med honom, men jag har träffat honom vid något tillfälle här och där på premiär och sånt. Och han har alltid verkat så himla hygglig. Och nu när vi jobbade ihop så visade det sig att han var det privat också. Så sa jag det, att det är så kul kontrast med att när jag var liten så var du the worst guy on the planet liksom. Och han bara, jaha, nej men gud, vad har jag gjort? Jag bara, nej, 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 alltså, det var vägen ut. Jaha, ja, ja, sådär. Himla rar. Men så en väldigt, väldigt bra cast. Och en spännande story. Ganska osvensk i sitt sätt och i sitt utförande.
Mm. Och nu drömmer du om att den här ska öppna dörrar till fler gig utomlands, antar jag.
Ja, ja. Absolut. Absolut. Bara att få ut sitt face till resten av världen känns ju, det är lite svårt att ta på.
Mm.
Men om det leder till att en eller annan dörr här och där öppnas som kan servera något smutt projekt, så är det klart man hoppar på det.
Fan vad grymt, Tore. Mm. Du, man blir lite sugen på att fråga om din relation med Filip Berg.
Alltså, jag och Filip pratar om varandra så mycket i poddar och intervjuer, så här, folk kommer tro att vi bögar snart. Folk kommer tro att vi har en affär vid sidan om.
Man ser er på varandras Instagram och man tänker så här, det finns så mycket mer här än vad som syns. Det finns så mycket mer som vi vill veta mer.
Ja, ja. Vad vill du veta?
Jag vill veta... vad vill jag veta?
Svårt att konkretisera.
Ja, men precis. Och jag vill försöka hålla er på poddvänlig nivå också. Inte sväva iväg här i galna fantasier.
Nemo After Dark.
Ja, verkligen. Men hur nära är ni?
Nej, vi är väldigt nära. Mm. Vi har känt varandra i snart 10 år. Och vi är ändå liksom, vi var i USA tillsammans en kort period efter att vi gjorde studentfesten ihop. Och han är ju den jag brukar ringa oftast ifall jag behöver hjälp med en self-tape till exempel och sånt där. Det är inte sällan vi provspelar för samma roll i samma projekt. Men det lyckas vi hjälpa varandra med utan att... alltså förberedelser inför provspelningar eller self-tapes eller vad det nu kan vara. Det lyckas vi göra utan att kompromissa med vänskapen, utan det går att göra på ett professionellt sätt, att vi är hälsosamma konkurrenter.
Tror du han är avis på Netflix-filmen?
Det vet jag inte. Jag tror, om han hade fått den, då hade jag varit avis på honom. Men det, jag har ingen aning, jag tror inte det. Fråga honom.
Det ska jag göra.
Ja, det får jag, för att han kanske. Jag vet inte.
Vem har sämst ölsinne av er?
Sämst ölsinne? Mm. Det är nog jag.
Är det så?
Ja, det tror jag. Jag dricker inte längre. Nästan. Nej. Nästan, ska jag säga. Ja. Det är väldigt, väldigt sällan.
Varför?
Det har bara blivit någon sån här... Jag har aldrig varit en sån som är ute liksom flera dagar i veckan, ens när jag var ung och fräsch. Allt eftersom så började jag känna, vänta nu, de söndagarna jag vaknar upp och inte har liksom skalleknack och torr i käften och det trumfar liksom hur kul man hade kvällen innan, om man nu har varit ute. Så det har bara blivit så. Sen har det också lett till att eftersom jag är ute mer sällan, så de gånger jag väl är ute har det hunnit gå tillräckligt lång tid från förra gången jag var ute för att jag ska komma ihåg att vänta, jag kanske borde ta det lite lugnt. Mm. Jag säger inte att jag är ute och råsuper, det är verkligen inte så som är fallet, kanske någon gång om året. Men av oss två så har jag sämre ölsinne. Filip, han är lång, han får i sig många, många bira.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Om han vill.
Du var ju med i ensemblen för Partaj i 6 avsnitt, eller hur?
Ja, 6 avsnitt, mannen. Jag var med i 3 säsonger. Det var typ 10 avsnitt styck.
Det stod 6 avsnitt på, jag tror det var IMDB kanske.
Ja, men de har ingen... Alltså De är väldigt frikostiga i sitt antagande. Alltså i andra serier så har det stått att jag är med i massor av avsnitt när det är så här, jag var med i 2 avsnitt mm. eller något sånt liksom.
Men vad fan, det hade inte jag alls en aning om.
Nej?
Nej, men vad fan, hur kom det sig? Hur hamnade du där? Det känns inte riktigt som du. Alltså,
nej.
Don't get me wrong, men du känns inte som en, alltså du är ju, jag vet att du är rolig, men inte som en typiskt humorskådis ändå, tycker
jag. Nej, nej, men jag förstår vad du säger. Och alltså, grejen var att, lång historia kort, men jag hade det skittufft privat. Jag var ute, det var en period som jag var ute oftare än vad jag brukar vara och än vad jag borde vara. Men jag hade gått igenom en massa skit privat och så var jag ute och så satt jag på någon söderkrog tillsammans med någon polare. Så dök det upp en kille som heter Adrian som jag kände, som jobbade som manusförfattare då hos Partajgänget. Och började surra med honom och han var så här, men du, ska inte du, vad tycker du om Partaj? Jag bara, jag har knappt sett det typ. Men du, ska inte komma in och ta ett möte? Jag bara, ja, fan, varför inte? Jag tänkte att jag behöver bara fylla mina dagar med att jobba med så mycket som möjligt så att jag slipper tänka på allt privat liksom just nu. Så gick jag in och så hade jag möte med en producent där som heter Robin. Och sen så bara kom jag in och började köra. Och det som var skönt med Partaj var att min inställning från början var så här, men jag går in och gör en grej. Men väl där så började man ju utveckla relationer med människor och jag trivdes jättebra på Partaj, för det var väldigt, väldigt, väldigt anspråkslöst. Men det var ganska kul ensemble rent skådespelarmässigt, för att jag utgjorde en sorts skådespelare som var där som var så här, men har mest historia i drama men även lite humor, och som är där för att ge någon slags lite mer seriös prägel i vissa sketcher här och där. Sen hade vi renodlade imitatörer, som typ Jörgen Lötgård till exempel var ju där länge och bara slaktar alla imitationer han gjorde. Sen hade vi andra som typ Johanna Eriksson som kunde göra precis vad man än gav henne. Man kunde ge henne seriösa roller eller humorroller eller liksom sån här, vad heter det, straight guy roller, alltså den som man ska studsa skämten på. Det gjorde hon hur bra som helst också. Och allt översågs på ett eller annat sätt av Johan och Kristin Mälzer och Johan Pettersson som liksom var bäst, tyckte jag i alla fall. Men de var ju också ankaren för programmet. De var ju liksom de två ansiktena utåt.
Älskar Johan.
Ja, men han är han är
fin,
stor
och
björn bara. Jättegullig.
Jag blev så jävla glad när han fick sitt kommersiella genombrott.
Mm.
För det kändes som att han var doldis så jävla länge.
Ja.
Så här Disneyklubben och så här. Och nu känns det som att han fått en slags erkännande äntligen.
Ja.
Det sitter nog längre inne när man heter Johan Pettersson. Det är svårt att bli känd då liksom, och få så här, och få den stora massan att komma ihåg ens namn.
Ja, men han förtjänar verkligen. Dels för att han är en väldigt schysst människa som du säger, men också för att han är väldigt, väldigt duktig på det han gör. Så att det var...
Jag tycker den där serien, alltså den där Helt perfekt på Dplay, jag tycker den är ganska bra. Alltså.
Jag har inte sett den.
Det är väl en vad säger man, en remake på norsk serie, är inte det?
Det är möjligt att det är. Jag har inte researchat det, men jag tror att den är inte den lite... Nej, den kanske inte är mockumentär i sitt sätt.
Jo, men de spelar sig själva.
Ja, de gör det.
Ja. Okay, ja. Och det är det som är så kul, för att alla där är ju sig själva, men det är lite twistade versioner på sig själva.
Okay.
Så Fredrik Granberg med Adam Pålsson, Jerka Johansson, och alla är sig själva, men lite skruvade varianter av sig själva. Så det är väldigt, väldigt kul.
Ja.
Och ganska, ganska mörka varianter på sig själva.
Okay.
Så den är jävligt roliga, så jag vill fan rekommendera den för folk att se den.
Ja, men då
även för dig.
Då ska jag göra den, för jag har varit riktigt duktig på att plöja serier, ska jag tala om. Ska jag tala om? Åh, vilken GV-grej att säga.
Men då,
ja,
ska du se Helt perfekt. Och jag ska se den här som du sa för en stund sedan att jag skulle se någonting. Det var väl, du rekommenderade någonting där.
On air eller innan vi började så?
Nej, det var här i samtalet. Det var någon, vi snackade om någon serie som du rekommenderade. Men jag kommer inte ihåg vad det
var. Du får lyssna i korren sen.
Precis. Jag får snappa upp den när jag redigerar sen.
Jag har fler tips till dig sen.
Som att jag redigerar den här podden, det gör jag inte.
Mig lurar du inte.
Jag försöker lura. Ja, men vad bra. Du, jag läste i en intervju att du hade lite som idol Kevin Spacey när du var ung.
Here we go. Ja. Ja, men det stämmer.
Vad säger du nu då?
Oh, shit, vad ska man säga?
Men vad fan ska man säga? Det där är ju ändå, det där leder oss in osökt på en annan diskussion, skilja på verk och person. Tycker jag är viktigt. För att jag till exempel, jag är ju stort Michael Jackson-fan. Jag har Michael Jackson-tatuering, ett porträtt på ryggen. Och jag kommer ju alltid älska hans musik. Även om han som person kanske har gjort hemska saker, så kommer musiken betyda mycket för mig hela mitt liv. Och jag tycker liksom inte man kan ta bort det bara för att en person har varit men kanske hemsk. Det är väl lite samma med Kevin Spacey. Man måste kunna gilla filmerna även fast han nu har gjort dumma saker.
Precis. Jag tror så här att man bara för att man väljer att fortfarande eller väljer, bara för att man fortfarande uppskattar konsten som en person har skapat, så betyder inte det att man förringar hemskheterna som personen har ställt till med i det privata. Och jag tror det är väldigt viktigt att göra den distinktionen. För att om man inte gör det, så blir det lätt att man buntar ihop saker och ting. Och då är det så här, då känns det som att då inte, då blir inte diskussionen så bra, eller så ärlig som den skulle kunna vara. Michael Jackson är också ett väldigt, väldigt bra exempel. För allting han har liksom anklagats för, jag vet inte vad han har dömts för eller någonting sånt där. Jag har aldrig varit ett Michael Jackson-fan, ska jag säga. Så att jag, för mig är det inte lika stor grej, men som du nämnde där, Kevin Spacey, för mig var ju, han var ju min idol. Och det är så här, vad fan tycker jag nu när jag har kommit fram, den jävla fucking skiten han ställer till med. Jag kan fortfarande se på de misstänkta och bara, det här är en bländande rollprestation. Det tar inte bort från hans rollprestation, det gör inte det. Men med det sagt så betyder inte det att jag godkänner eller sopar under mattan hans pissiga beteende.
Nej.
Så är det.
Bra sammanfattat.
Ja, men jag vet att det är det jag tycker. Sen får många kanske tycka annorlunda, att ens konst blir färgad av vad man gör som person.
Mm.
Och så kan det ju vara. Så kan ju folk tycka, men jag tycker inte så.
Nej, och det får ju de tycka om de vill. Men det är ju, vi lever ju i ett samhälle där människor vill att man ska ta ställning hela tiden och att man gärna får. Ja, men det är väldigt svart eller vitt liksom. Har han gjort, människan gjort en dum sak, så är allt kring den människan dumt och dåligt liksom. Och jag tycker att det ofta är de frågorna little bit more complex than that.
Mm.
Som sagt, nyans, återigen, det måste finnas det. Det blir, men tyvärr är vi ett samhälle där mycket är svart eller vitt, och jag tror det är lite farligt.
Ja, det är svart eller vitt, och det är liksom Instagram-upprop, och det är rubriker, och det är kommentarer, och det är likes, och det är hit och dit. Men den nyanserade debatten försvinner ofta, ja, i det forumet, tyvärr. Mm.
Och du är inte singel?
Nej.
Nej. Vad är det här nu då? För du var singel när vi såg sist.
Ja, från Kevin Spacey till samboliv.
Fan, samboliv till och med.
Ja.
Hur träffades ni?
Vi träffades på krogen, faktiskt.
Mm. Var,
det mest romantiska.
Vem raggade upp vem?
Det var hon som raggade upp mig.
Var det?
Ja.
Kände hon igen dig?
Ja, men det gjorde hon. Det gjorde hon.
Vad sa hon? Vad var det första hon sa? Sa hon så här: du var så jävla snygg i studentfesten.
Du var snygg in i dimman. Det är bara jag och Nemo som har sett den.
Det är bara ljug inte för mig. Det är bara Nemo som har sett den.
Det är bara Nemo, precis. Nej, men så här, för vi hade skrivit lite och så sågs vi på krogen. Så att jag kommer faktiskt... Hon var väldigt rakt på sak. Det var det jag minns att jag gillade med henne redan från början.
Ja, ni hade skrivit innan inte, på Instagram.
Ja, precis.
Så hon började ragga där.
Ja, exakt. Hon var inte en sån här som...
försökte låtsas som något annat.
Nej, men precis. För många både snubbar och brudar är ju sådär att det är såhär, tja. Så vad händer då? Alltså det, ja, liksom såhär, hon hade inte jag tid vet. För sånt. Det var uppfriskande på något sätt.
Som låtsas jag bara, som att de inte känner igen en.
Ja, men exakt. Ja, exakt. Ja. Mm. Så har det blivit sen dess.
Fan, det här minns jag så väl. Jag kommer ihåg när efter Kungen av Tylösand, när jag och Jocke åkte runt i Sverige och härjade på nattklubbar, så var det så ofta killar framförallt som kom fram till en och bara så här: tjena, alltså, jag vet inte vem du är, men alltid sådär. Man bara,
yeah, right.
Man bara, vad gör du här då? Går du fram och säger så till alla främlingar eller?
Ja, precis. Fan, det där är ett så jävla märkligt beteende. Ja. Eller att de kommer fram och är så här: ja, du, jag har ingen aning, men min tjej säger att liksom det här. Jag kommer ihåg, det var en gång på ett dansgolv i Örebro för massa år sedan, som jag blev knackad på axeln. Vi stod på dansgolvet där, jag och mina polare. Och så vänder jag mig om, och så står det två tjejer, varav den ena så här pekar på mig och säger någonting till sin kompis. Och jag ser på henne att hon bara, ah, ja, det är han. Mm. Och sen fortsätter de dansa åt sitt håll. Och jag var så här,
alltså, det är så...
vad är det för jävla beteende?
Ja,
liksom?
Visst.
Kom fram och säg någonting överhuvudtaget. Eller åtminstone liksom. Ja. Knacka på mig som ett jävla cirkusdjur.
Ja. Ja, men det är lite så här objektifiering.
Ja, men lite så. Mm. Lite så. En väldigt mild form av det kanske.
Man säger.
Ja.
Det finns nog människor som har råkat ut för värre varianter.
Jag skulle tro det, tyvärr.
Du, avslutningsvis så ska vi damma av lite snabbfrågor här. Ja, är du med då?
Ja.
Paradrätt.
Spaghetti bolognese.
Det säger inte alla det som inte kan laga mat.
Okej, okay, poke bowl.
Bra, snyggt. Mm. Ja, men det var ingen diss, men jag tänker att det är ett sånt svar man säger. Men det är faktiskt, alltså, ärligt talat så är det ett svar från folk som inte är så bra på att laga mat.
Det kan det vara, men det är de enklaste maträtterna som är svårast att laga. Jag ska säga att min bolognese är fan perfektion.
Vad är det som är unikt i den?
Dels, alltså, vilket
du bara,
vilket kött man har.
Ja.
Alltså, jag brukar ha 50% nötfärs och 50% fläskfärs eller typ vildsvinsfärs. Har jag provat några gånger. Det blir så här lite syrligt och härligt. Steka på det riktigt bra. Det gäller att ha rätt kryddor också. Så några andra små hemligheter som finns i det där receptet. Färsk basilika, det är liksom inga fusk basilika här inte. Gott är det i alla fall.
Vad missbrukar du?
Bearnaisesås.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Min långsinthet.
Ångesttrigger.
Folk som inte låter folk gå av tunnelbanan innan de själva går på.
Det är ett bra svar alltså. Vad har du orimligt gott självförtroende inom?
Bänkpress. Nej, det där var en lögn.
Men det viktiga här är orimligt.
Springa i uppförsbacke. Mm. Ingen tar mig det.
Nej, men du måste, det viktiga här är ju ordet orimligt. För att det ska ju vara någonting som du tror att du är bra okay. på. Fan, alla missar det ordet här. Det
ja,
är intressant.
Du får vara tydligare.
Jag undrar om jag ska formulera om den frågan. För varje gång jag säger den så säger folk någonting som de är bra på.
Ja.
För att frågan ska ju vara någonting som, det gäller någonting som du tror att du är bra på, men som du egentligen inte är så bra på.
Hur blir det om du byter ut orimligt mot orealistiskt?
Vad har du orealistiskt gott självförtroende inom? Kanske bättre.
Jag kan prova det på nästa gäst, så får vi se.
Ja.
Då är det att kamma mitt hår.
Fan, vilket kastsvar. Ja, men det är okej. När grät du senast?
Det var förra hösten.
Vad lägger du mest pengar på?
Jag köpte en Fat Glider för inte så länge sedan, så prylar kan vi säga.
Fat Glider?
Ja, men det är en sån här elskoter.
Ja. Ah. Var den du tog hit eller?
Ja.
Ja.
Den är så jävla rolig. Fan vad den är kul.
Fan, det såg nice ut. Snygg hjälm.
Tack.
Vad oroar du dig för mest?
Fan, bra fråga. Att min bransch ska dö ut.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både som offentlig person och dina privata kompisar.
Som offentlig person, jag tror att de tänker, ser dryg ut, verkar ha hög integritet, kanske är rolig.
Mm.
Privat, väldigt rolig, pratar ibland för mycket, snäll.
Jag kan ju avslöja för dig, om det här inte boostar ditt ego för mycket, att vi sitter ju här på Creedcast och tjejerna här på Creedcast blev väldigt fnittriga när jag sa att du var på ingång.
Det var ju gulligt.
Nu mår du bra va?
Ja, det är klart. Jag mår alltid bra när jag är med dig.
Äsch. Och äntligen kommer de tillbaka, de här komplimangerna som jag har strött kring mig här.
Ja, precis.
Det är bra. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
TikTok.
Bra. Du, vi börjar bli klara.
Okej.
Okay. Mm. Grejen är att jag skulle egentligen vilja prata massa om så här, gåsmamman och studentfesten och alla de där grejerna. Men det har ju vi snackat om i vår första podd.
Ja.
Men jag tänker att det kommer ju finnas folk som hör den här podden som inte har hört avsnitt ett mellan oss. Och då får vi säga till dem så här, lyssna på det.
Lyssna på det först, precis. Och kom tillbaka och lyssna på det här avsnittet sen igen, tänker man.
Det blir som liksom en fortsättning.
Ja.
Ja.
Precis, en fortsättning men inte ett slut.
Nej, vi lär ju ses om 3 år igen.
Ja, precis, med samma frekvens.
Och då kan du berätta om din Hollywood-karriär.
Ja, gud ja. Då kanske vi får göra det här på länk.
Glöm inte bort mig när du blir stor i USA.
Jag vägrar.
Nej. Vill du avsluta med något att tipsa om eller hälsa eller något? Vad du vill.
Ja, men hörni, jag tycker så här att ni tack för att ni har lyssnat och håll utkik på Netflix i vår. Jag säger vår för jag är inte helt säker. För då kommer vår film Red Dot ut. Så den vill jag jättegärna att ni kikar på.
Tack så mycket för din tid och för att du var sugen på att komma hit igen.
Tack själv.
Hej då!
Ha det, hej.
Hej då!